Hej och välkommen till Moderaternas nya idépodd, Idéer för framtiden. Vad kan vi egentligen lära av historien? Jag heter Kristoffer Fjellner och ska leda ett tiotal samtal med tre stycken eminenta tänkare i moderata sfären som jag kommer att presentera lite senare. Moderaterna är i stånd att skriva ett nytt idéprogram och som en del i det arbetet så tänkte vi hämta inspiration från historien och från vår omvärld och från framtiden. Och därför har vi till vår hjälp i den här podden samlat Olof Ehrencrona, mångårig moderat partiarbetare och partimedarbetare i olika funktioner, idag ledarskribent på Svenska Dagbladet, men framförallt en av dem som kanske har varit inblandad i arbetet med flest moderata idéprogram genom historien. Välkommen Olof.
Tackar.
Vi har även Katarina Kärkainen som är ordförande i Fria Moderata Studentförbundet. Och även hon just nu faktiskt ledarskribent på Svenska Dagbladet. Varmt välkommen hit.
Tack.
Och sist men inte minst har vi Benjamin Dosa som är ordförande i Moderata Ungdomsförbundet och har varit mycket aktiv i mycket av de stora idékonflikterna som präglar dagens utmaningar för Sverige. Du har bland annat skrivit en bok på Timbro som blev mycket omdiskuterad och det kanske vi kommer återkomma till under den här programserien. Vi moderater ska ju skriva ett nytt idéprogram och därför ska vi ägna detta första avsnitt till att försöka utröna vad har egentligen idéer för relevans och idépolitik för relevans för Sverige och för Moderaterna idag? Är de ett nyttigt verktyg eller är de ett verktyg som snarare gör att man riskerar att gå vilse? Jag läste någonstans att någon, kanske rent av Anders Borg, påstås ha sagt att idéer bara var dyrt och besvärligt. Kanske inte nödvändigtvis sant, men är idéer någonting som vägleder politiken? Det har vi egentligen fullt upp med vardagen och framtiden. Vad säger du, Benjamin?
Ja, men jag skulle väl, det är väl föga förvånande att jag tycker idéer är viktigt. Men jag tror att det är allra viktigast nog värderingar. För idéer tycker jag präglas ganska mycket också av den egna kontexten och är ganska situationsbundet.
Men vad är skillnaden mellan värderingar och idéer och ja, men, ideologier? Ja, men, inte ideologi, det är liksom en systematik av värderingar bara.
Ja, fast ideologi är liksom drömmen om det perfekta samhället. Om jag fick styra i 100 år, då hade exakt samhället sett ut på det här sättet, eller statens organisering. Mm. Värderingar är... sitter mer i magen kan man säga, lite löst förklarat. Oavsett var man befinner sig på jordklotet så tycker man ju att det ska löna sig att jobba, att det också ska funka, att man måste skynda långsamt. Så värderingar, och det tror jag också att många av de idékonflikter vi har idag som vi säkert kommer återkomma till, allt ifrån migration där å ena sidan vill man ha en öppen värld och å andra sidan ska det funka och det får inte kosta för mycket. Där är ju värderingarna ganska bra att ha som en navigationsplatta.
Katarina, du är ju ordförande för Fria Moderata Studentförbundet. När jag var medlem i MUF, då brukade vi säga att om man tyckte idéerna var viktigare än besluten, och om man egentligen bara ville sitta och prata och kanske inte förändra världen så mycket, då skulle man gå till Fria Moderata Studentförbundet. För det var bara idépolitik, ingen verkstad egentligen. Mm. Varför tror du att liksom, du har valt att engagera en organisation som, där idéer är nästan allt? Varför är idépolitik centralt för politiken?
Det stämmer nog, som ni sa då, att diskussionerna är viktigare än besluten i just det sammanhanget. Och det är inte för att alla sammanhang behöver vara så, men det är för att det måste finnas några sammanhang som är så. Moderaterna kan inte bara skriva ett idéprogram, men man måste göra det också. Det är både därför att idéer och värderingar ska ge en vägledning i det praktiska politiska landskapet. Det finns en demokratisk aspekt av det som handlar om att det är bra om våra partier har ideologier, därför att det blir mer förutsägbart vad som kommer att hända, och ibland så ställs man inför, det är liksom, det kommer nya tider och de kommer hela tiden, och när det kommer nya frågor som inte har tacklats med tidigare så är det bra om man kan förutse ungefär var man kommer landa beroende på vad man har för värderingar. Sen är det också så att värderingarna är viktiga i sig. Alltså jag är inte politiskt engagerad, och jag tror inte att de flesta moderater är politiskt engagerade för att de tycker att de är bäst på att så designa samhället, utan värderingarna kommer ju först. Vi tror på human action, not human design, för att tala med Hayek. Idéer och värderingar är inte bara medel för andra mål. De är mål i sig och de kom först och politiken kommer efteråt.
Men Katarina, alltså, tycker du att Moderaterna är ett idéparti då? Håller vi idéerna högt? Tillräckligt högt?
Ja, men jag skulle säga framförallt så det har väl hänt någonting intressant de här senaste åren när man har kommit tillbaka till någonting där man, som man har varit under vissa delar av historien där man fokuserar väldigt
mycket. Så FMS är mer nöjda idag än vad man var kanske för sex år sedan.
Utan att bedöma olika partiledningar så får jag väl säga att det är lite bättre,
lite mer
stämning.
Ja. Vad skulle du roligt säga? Är Moderaterna ett idéparti?
Ja, jag håller med Katarina. Jag tycker att Moderaterna har hittat hem på ett väldigt bra sätt. Jag känner mig oerhört bekväm med den politik som nu formas, som är både handfast och idébunden, och där man känner att idéerna fungerar som restriktioner men också som vägvisare framåt. Sen skulle jag vilja säga det också, att ett partis ideologi fungerar ju också som ett partis tolkningsram när man tittar på verkligheten och bedömer vilka problem som är viktiga, svåra att hantera och sådär. Och då är tolkningsramarna väldigt viktiga, men de skiftar ju över tiden, man ska tänka på det. Det är inte samma tolkningsram som gäller idag som gällde när partiet bildades 1904.
Men har Moderaterna alltid varit då ett idéparti, och har man alltid liksom hållit idéer högt? Eller har Moderaterna varit ett pragmatiskt maktparti?
Det är olika. Alltså, många skulle väl i vår tid säga att man tycker att Arvid Lindman var en partiideolog. Det var han inte. Nej. Han uppfattades som en väldig maktpolitiker och pragmatiker. Medan däremot Trygger då kanske egentligen...
Och när var Arvid Lindman och när var Trygger?
Ja, Arvid Lindman dog i början på 30-talet i en flygolycka, och han började ju när partiet grundades. Han var statsminister 1909 första gången. Ja. Så att, men han var en maktpolitiker och en pragmatiker, och inte alls en idépolitiker av det slag som till exempel Gösta Bohman var.
Nej, för jag uppfattar ju att jag själv, och det kanske Benjamin också, jag skrev under på, när man blev medlem i MUF så var just att Moderaterna var ett, och MUF var idéburet. Vi var inte lika idévilse, höll jag på att säga, tyckte vi som Fria Moderater Centerförbundet, men att det var just att idéer var viktigt i MUF, och Moderaterna var ett av skälet att jag valde Moderaterna någonstans. Men jag får ändå känslan av att det kanske inte alltid har varit så. Är det så att Moderaterna blev ett mer utbrett idéparti under Gösta Bohman?
Ja, och då var det ju så. Jag gick ju faktiskt från studentförbundet till MUF. Jag var ju en väldigt... Carl Bildt tyckte inte om det riktigt. Men jag upplevde ju då att vi hade en fantastiskt bra dialog mellan MUF och studentförbundet i just de idépolitiska frågorna. Jag vill inte säga att det bara berodde på att jag hade en fot i båda lägen, utan det var ju också att Per Unckel var väldigt intresserad av ideologiska frågor och Bildt var det. Så att det blev en väldigt fin mix då mellan de två ungdomsorganisationerna.
Men om du tar unga människor idag som du möter ute på skolor och universitet, Benjamin. Uppfattar du att idépolitiken är viktigare idag än vad den har varit? Och att idékonflikter liksom är mer centrala idag än vad de har varit?
Nej, men jag skulle väl säga att ungefär lika viktiga idag som för 5 och 10 år sedan. Och de flesta går med i MUF av samma skäl idag som för 10 år sedan jag gick med. Alltså man är typ inte sosse.
Nej.
Det är huvudskälet. Du tror inte på planekonomi. Och då är MUF och Moderaterna det huvudsakliga alternativet. Det tror jag också har en av förklaringarna till varför Moderaterna blev mer idéorienterade sen Gösta Bohman. Det är för att vi faktiskt inte fick styra heller. Mm. Då blev man mer frimodiga. Man tog större risk för att man visste att vi är ett 15-20% parti. Och vi är det huvudsakliga alternativet till socialismen egentligen. Och så fångade man upp det. Men jag skulle säga att det är fortfarande huvudskälet till vårt existensberättigande, att man inte är socialdemokrat. Men sen så finns det ju uppenbart vissa frågor som verkligen skär. Alltså typ migrationen är ju en sån fråga som...
Den får vi säkert ägna ett helt avsnitt åt om idépolitiska perspektiv på migrationsfrågan. Men jag uppfattar ändå att ideologiska epitet och ideologier som begrepp har liksom fått en lite renässans i det politiska samtalet åtminstone. Ibland som skällsord, den liberala PK-eliten och helt plötsligt hade någon sagt till mig för några år sedan att skulle tala om att bilda ett konservativt block, så hade jag sagt så här: vadå, Folkpartiet har valt att byta namn till Liberalerna, Centerpartiet säger att de är de allra finaste liberalerna och Sverigedemokraterna hävdar att de är konservativa. Betyder det också att det är nyvaknat intresse för ideologi, eller är det bara poserande? Vad säger du, Katarina?
Ja, men dels så är det väl så rätt naturligt att när saker händer i det politiska landskapet så får alla aktörer i det en behov av att positionera sig och hitta sin identitet i det. Och det är kanske därför man pratar mycket om liksom, etiketter. Men jag upplever också att det finns ett större intresse för både, det finns liksom ett filosofiskt samtal som pågår hela tiden. Nu är jag ganska nära liksom, universitetsvärlden, finns, och jag upplever hela västvärlden att man pratar ganska mycket om så. Vad innebär det att vara en människa? Vad är det att vara en aktör i samhället? Det är liksom stora frågor som diskuteras på ganska daglig basis. Och i det så finns också värderingar och någonting som ändå liknar politisk ideologi också.
Men när du går ut och ber dig och möter liksom, ungdomar, du använder inte ordet så här, bli medlem i det liberal-konservativa partiet? Eller, liksom,
nej, det är faktiskt
ska vi bilda ett liberal-konservativt block här? Eller vad är?
Nej, men jag tror faktiskt som Katarina att det beror på att man vill positionera sig. Ja. Alltså, om man tittar på vänsterkanten, det är ganska stor skillnad att vara vänsterpartist eller socialdemokrat eller miljöpartist för den delen. Men är man moderat eller kristdemokrat eller sverigedemokrat för den delen, var går skiljelinjerna? Och då finns det ett större behov av att sätta på sig en t-shirt där det står konservativ eller liberal eller ännu finare DN-liberal eller så. Så det skulle jag faktiskt inte säga. Och det är lite kul. Vi har gjort ganska mycket mätningar på just det där. Vad människor identifierar sig som. Unga under 30. Och då har ju alla partier bland unga väljare är ju faktiskt en politisk etikett på topp 5. Vad de identifierar sig som. Mm. Så bland unga sverigedemokrater är nationalist till exempel. Topp 3 tror jag det är. Liberaler så är det liberal. I socialdemokraterna är det feminist till exempel. Men de unga moderaterna, där är det 5 helt opolitiska attribut. Det är typ
arbetslinjerister.
Ja, men plugghäst, festfixare, alltså det är, tycker om att resa, så att det är allt förutom.
Men vad säger du, Olle? De här etiketterna och begreppen, är de viktiga?
Ja, jag var ju väldigt irriterad på de här begreppen när jag var förbundssekreterare i MUF, får jag säga. För de som då kallade sig för konservativa, de var rätt jobbiga, och de som kallade sig för liberaler var jobbiga åt andra hållet, och det var liksom svårt att identifiera de dåvarande motsättningarna med klassiska ideologiska termer. Det kom ju först senare. När jag började, då var ju varannan svensk sosse, så då fanns det ju goda skäl att säga att inte sosse. Men nu är ju då var femte, lite drygt. Och skillnaden mellan Vänsterpartiet och Socialdemokratin i så att säga väljarstöd är ju oändligt mycket mindre än det var då. Vänsterpartiet balanserade på 4%-spärren och Socialdemokraterna låg på kring 50%. Va? Den förändring av den partipolitiska kartan har naturligtvis spelat väldigt stor roll för hur folk identifierar sig. Men sen är det väl också så att det finns en mer sofistikerad diskussion om innehållet i de politiska ideologierna. När på 60-talet, när vänstervågen var som värst, då var ju konservativ, det var ju mot framsteg. Det var, man är mot förändring, det var liksom det enda konservativ identifierades med.
Och det är bra. Man är knappt att läsa sin Burke om man tror att liksom det är definierande för att vara konservativ.
Ingen hade läst sin Burke och ingen hade läst sin Smith, utan det var liksom Marx som folk hade läst.
För mig var det var inte bättre förr, låt oss enas om det i alla fall.
Nej, och det var en stor sak alltså när det kom in en annons i Svenska Dagbladet om att Bo Gustafsson sålde Lenins samlade verk på auktion. Han hade liksom tröttnat på dem. Det var liksom symbolen för att 89 var på väg.
Ja. Men de här, om vi bara stannar upp, vi ska inte ägna jättemycket tid till de här två begreppen, liberal och konservativ. Moderaterna, vi har ju ändå varit ett parti som har varit konservativa i 100 år. Och liberala, jag är snart 50 år i alla fall. Så. I dagsläget så är det ju, känns det som att det är andra partier som nästan kämpar hårdare för att försöka appropriera eller äga de där begreppen än vad Moderaterna egentligen har gjort. Är det bara en konsekvens av en mindre idéburen tid under Nya Moderaterna, eller är det så att, alltså är det en försyndelse som vi borde egentligen göra någonting åt, eller är det snarare så att vi borde fokusera på idékonflikter bortom de här begreppen? Och sen har de ett värde och att försöka äga eller definiera de begreppen?
Ja, för mig så är ju innebörden i den liberala frigörelsen oerhört betydelsefull. Att inte ha ett socialt statiskt samhälle, att ha en dynamisk marknadsekonomi, alla de här sakerna som ändå är förknippade med liberalismen är ju väldigt viktiga. Men sen är det klart att jag är livsstilskonservativ på många sätt. Vi kan komma in på det andra också. Vi har ju olika identiteter som vi bär med oss. Va? Men jag tror nog ändå att när Gunnar Heckscher gav upp striden om konservatismen i debatten med Gösta Bohman på 80-talet.
Och det var då någonstans Moderaterna förde in idén om att vara liberala.
78 hade vi fört in.
Partiprogram.
Ja, 78 hade vi fört in. Då skrev Gunnar Heckscher att idag är det konservativt att vara liberal. Och det sammanfattar vi väldigt mycket.
Och då alltså utifrån perspektivet att liberalismen fungerar och därför så är det
Ja, den utmanades av socialismen och det var löntagarfonder på gång. Och Sverige var ju verkligen på väg in i en socialistisk mardrömssamhälle faktiskt, om vi ska vara uppriktiga. Så då var ju liberalismen jätteviktig för att rida spärr mot det. Idag så kan man då säga att vi har fått en så pass stark frigörelse både internationellt och nationellt att det finns en efterfrågan på de små gemenskaperna igen som kanske inte fanns på samma sätt.
Nej, men Olin, när jag släpper dig och den här frågan, har Moderaterna ur det perspektivet, nu beskriver du till exempel hur Gösta Bohman kom in och förde in en liberal idétradition i Moderaterna på många sätt. 1978 års idéprogram där den här syntesen mellan liberala och konservativa värderingar. Jag tror uttryckt på Moderaternas hemsida tror det står att vi bär en konservativ samhällssyn men med liberala idéer. Detta måste ju uppenbarligen förändrats mycket över tid. Är det så att partiernas idéer och idépolitik, är det en konstant? Kan det vara en konstant? Ska det vara en konstant? Eller är det snarare så att den ideologiska hemvisten är och ska vara flytande? Liksom.
Nej, alltså så här, det är inte konstant. Alltså det som hände med Moderaterna, det var att Gösta Bohman och några andra läste Hayeks Vägen till träldom när den kom ut i slutet på 40-talet. Och Karl Popper. De skrevs ju i kontrast med de totalitära ideologierna. Stalinismen och nazismen och fascismen. Sen så gick det några år, sen kom vänsterrevolutionen. Och då konfronteras min generation med totalitära ideologier igen. Va? Och då läste vi om de här klassikerna. Och sen så blev Gösta jätteförvånad över att vi hade läst Hayek. Och jag var lika förvånad över att Gösta hade läst Hayek. Men vi enades ju kring detta. Vi fick ett gemensamt projekt med den äldre generationen som hade varit väldigt starkt antinazistisk eller starkt antikommunistisk. Och vänstervågen kom på något sätt att utlösa den här generationsövergången.
Men om man tar det här kunde ju, när jag blev politiskt aktiv, det var väl ungefär samtidigt som Fukuyama skrev sin bok Historiens slut och den sista människan, att den ideologiska striderna var över, nu finns det ingenting och liksom den liberala demokratin har segrat och kommer alltid stå som segrare. Nu för tiden så finns det en stor diskussion om att det finns ett totalitärt hot. Man kan säga Kina, man kan säga den radikala populismen som vill stöpa om samhället. Är det så att vi kanske borde läsa om Hayek och Popper? Kan man hämta liksom, finns det något att hämta? Vad säger du, Benjamin?
Ja, det tror jag definitivt. Och jag menar, som du säger, kampen mot kommunismen, det känns som att den har vi kanske vunnit, men det kommer ju under nya flagg. Det kan vara så kallat konservativa populistflagg, men det kan också vara så här, miljö och klimat till exempel. Om jag skulle gå till en skola och säga jag är kommunist, jag tycker att vi ska förstatla de 100 största företagen i Sverige, då hade folk skrattat ut mig. Men säger jag de 100 största företagen i Sverige släpper ut alldeles för mycket, därför måste vi förstatla dem, så hade betydligt fler skrivit under på det. Så att det är klart att det är ju samma idépolitiska konflikter mellan privat ägande och offentligt ägande. De återkommer ju, det totalitära, det frihetliga, men de kommer under olika flagg helt enkelt.
Och det är ju så att den att hålla fast vid någon slags liberalism och konservatism i kombination har ju också kanske med så konservativ historiesyn att göra i sig. Alltså man värderar historiemedvetenhet och man tror att det finns lärdomar som kan traderas genom generationer, så följer ju av det att man också bör fråga sig varför var det viktigt under andra historiska skeenden, mm, när de hoten fanns, att vi höll fast vid till exempel en värdering som frihet. Vad kan vi lära av det?
Men nu kommer vi in på det här, för det är ju, man får ju nästan känslan av att det finns ett gäng eviga värden här, mm, som alltid måste försvaras. Och ibland får man nästan känslan av att de hoten uppstår när man tror att de är, när man börjar ta dem för givna på ett eller annat sätt. När någon skriver historiens slut, det är då man börjar bli orolig egentligen. Mm. Vilka tror ni är de eviga värden, nämligen några utav liksom, några så här konflikter, men som Moderaterna alltid har stått på barrikaderna för att försvara, och som vi måste försvara även framgent. Om man skulle säga, för de här bortom etiketterna så är det ju, alltså, det finns ju värderingar liksom, och principer.
Ja, det är de här principerna och värdena och institutionerna som skapar ett fritt samhälle, mm, som ger utrymme för fria individers egna val. Det är det handlar om. Det finns en utmärkt bok av en författare som heter Harald Wenzel som skrev om varför blev den vanliga tysken en del i förintelsen. Och han hänvisade då till de tolkningsramar som hade etablerats när man började säga att det fanns en judisk fråga. Och ett exempel som han anger är en skattefogde som kommer hem efter att ha stulit ett judiskt företag för en judisk affärsägare och antecknar i sin dagbok att det hade varit en bra dag för han hade gjort sin medborgerliga plikt och bidragit till att lösa den judiska frågan. Mm. Och då menar jag så här, att har man ett samhälle där det finns ett strikt äganderättsskydd, där det finns starka fri- och rättigheter som är skyddade i författningar och med hjälp av domstolar och allt sånt, då uppstår inte de här tolkningsramarna. Nej. Utan då finns det saker som slår till. Va? Och det var ju väldigt typiskt att Nürnberglagarna innebar att man upphävde alla judarnas medborgerliga rättigheter.
Ja.
Det var medlet som man använde sig av.
Men det kom in flera. Och du nämner ju fler utav dem, liksom medborgare, mänskliga rättigheter, något som alla säger sig vara för, liksom. Det finns ju ingen som, men du nämner också institutioner egentligen, och att institutioners betydelse för att upprätthålla dem på ett eller annat sätt. Kan man se den, just det liberalkonservativa i detta, alltså föreningen av att både värna institutionerna men också värna rättigheter eller principerna?
Ja, i min föreställningsvärld var ju, det var ju ett av Burkes stora och viktiga bidrag till historien, var ju just synen på vikten av institutionerna. Och Karl Popper, som väl egentligen var socialliberal och många betraktade som socialdemokrat, han sa ju det att institutioner är som fästningar, de måste byggas bra, de måste bemannas med bra människor.
Mm.
Det senare tycker jag är någonting som vi har anledning att återkomma till idag. Institutionerna kanske inte just nu bemannas av de bästa människorna.
Nej, vi har ju fel regering, bland annat. Benjamin, du ser ut som du hade någonting på.
Nej, men för att bara, jag fick nog komma att tänka på ett accessseminarium som PM Nilsson var med på, Dagens Industris ledarskribent, och handlade just om den liberala rättsstaten, och där har ju Socialdemokraterna alltid varit emot, för att det inskränker ju deras makt. Och så ändå så är det de som nu pratar om att stå på rätt sida av historien och värna demokratin och så att jag tycker att det är... Det blir ju rätt märkligt. Men sen är det ju också allt ifrån äganderätt, marknadsekonomi, den typen av idéer har ju också funnits med i vårt parti de senaste 50 åren i alla fall.
Mm. Men, är det något, Katarina, som du känner är så här, hur skulle du forma de här eviga värdena som Moderaterna bär med sig eller måste bära med sig in i framtiden?
Grunden är ju frihet och rättighetsetik. Och sen av det så både följer det vissa saker och det föregås av vissa saker som behövs för att skydda det. Och det är ju marknadsekonomi, men också historiemedvetenhet och tradition och ibland vissa liksom dygder som plikt och så också.
Jag har en gammal vän som är aktiv i Fredmodrådsstudentförbundet, som någon gång skrev på Facebook, så skrev han nog, tror jag, att konservatism utan ett inslag av liberalism riskerar först att bli auktoritär och sen fascism. Och sen, men liberalism utan konservatism, först blir det folkpartism och sen blir det socialdemokrati. Det är lite elakt som sagt, men samtidigt, tror ni att det finns ett värde i den här alltså balans, eller legeringen kanske man snarare ska säga?
Ja, jag tror det. Och konservatismen har ju en dystopisk ådra som är farlig. Man tror att allting går åt pipan. Och liberalismen har en utopisk ådra som också är väldigt farlig. Många folkpartister blir väldigt sura när man påpekar det, att den här utopismen som finns i en del av upplysningstiden och liberalismen, Rousseau och de här, den är ju inte särskilt trevlig. Och därför behöver man en konservativ slav på triumfvagnen, absolut. Så jag tror den här legeringen är jätteviktig.
Och just det där tänkte jag faktiskt att vi ska ägna just nästa avsnitt till betydande del, nämligen frågan om liksom hoppfullhet, dystopi, utopi. Så. Men liberalismen som slav på vagnen, eller konservatismen som slav på vagnen?
Ja, det är väl snarare konservatismen som är slaven på liberalismens triumfvagn, skulle jag säga, om man tittar på den historiska utvecklingen i västvärlden.
Ja. Katarina?
Ja, men jag tror att ibland i den här diskussionen, de senaste åren har vi haft en ganska stor diskussion om liberalkonservatismen och dess eventuella omöjlighet eller inte. Och ibland så tror jag att moderater har gjort det lite för lätt för sig att säga att det är helt naturligt. För det finns värden i de här två ideologierna som faktiskt kan krocka och där man till slut måste välja väg. Med det sagt så tycker jag att det är ändå med ganska stort självförtroende går att konstatera att i det allmänna politiska arbetet så fungerar det ganska bra. Och man drar ganska stor nytta av att ha båda de här krafterna. Och liksom, liberaler behöver stundom dra de konservativa framåt. Men vi ska också vara ganska glada att de konservativa finns och ibland håller de liberala tillbaka lite. För att man i den idétraditionen ska man till exempel ha lite lättare att hoppa på nya liksom, politiska tåg. Sådär. De behövs absolut och de kan fungera väldigt bra tillsammans.
Med de orden så funderar jag faktiskt på om vi inte ska avrunda just det här samtalet. Och så får vi återkomma om en ganska exakt en månad, tror jag, med nästa avsnitt i Moderaternas nya idépodd, Idéer för framtiden. Vad kan vi lära av historien? Tusen tack för att du har lyssnat.